Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Stockholms försvarsskytteförening. Jag heter Dan och idag har jag med mig en återkommande gäst, det är Erik Engström. Hej Erik!
Hej Sandan, trevligt att få komma tillbaka.
Ja, jag tror att du var med förra gången i Misstänkta vittnen.
Just det.
Och det är många som tyckte att det var bra, så jag är glad att du är tillbaka.
Ja, men då är jag jätteglad att folk vill ha mig tillbaka.
För idag ska vi prata om ett ämne som väldigt många palmemordsintresserade är väldigt intresserade av.
Absolut.
Och det är ju alltså då en liten försvarsskytteförening i Stockholm. En skytteförening i Stockholm som ägnar sig åt skytteövningar. Mm. Men innan vi kommer in på den så vill jag göra vissa reservationer. För det här avsnittet kommer vara fullt av indicier och inga riktiga, vad ska man säga, bevis. Så jag vill sno en formulering av Lars Borgnäs när han pratar om den här föreningen i En iskall vind. När Inga-Britta Lenius skrev till Sigvard Marjasin i samband med granskningskommissionens arbete så ville hon att man närmare skulle undersöka sammanhang, föreningar, organisationer som kunde ligga bakom en konspiration Olof Palme eller kanske möjliggöra kontakter mellan individer som skulle kunna skapa en konspiration mot Olof Palme.
Just det.
Och som exempel då så tar Lars Borgnäs upp just den här skytteföreningen. Och ni kommer att förstå varför när vi har pratat mer om den. Hur kom de här uppgifterna fram? Föreningens medlemmar, vilka som var medlemmar i den?
Det är väl så att jag tror från början att det är tips som har gett tips på vissa the usual suspects inom polisen så att säga, som har gett det till att det är i den här klubben, och att där säger de att det är fler personer som är med på olika sätt inom den här utredningen, både som tips på att de är inblandade men även personer som är med i utredningen på annat sätt. Och när man hittar så pass många personer som har varit med, då börjar man att se på den här. Då kommer tips på människor och då kommer tips på den här klubben.
Det är en blandning av misstänkta och folk som är inblandade i utredningen.
Mm.
Vilket ju känns lite oroväckande. Vi har 2 medlemsartiklar från föreningen.
Ja.
Vi har en som kommer från 87.09.30 med bara 7 medlemmar.
Ja.
Sen har vi en från 89-12-31, där föreningen har växt till 18 medlemmar.
Ja, 18 medlemmar med 17 aktiva, kan man säga på den.
Ja, det kan man lugnt säga. Vi vet lite grann om föreningens verksamhet 87-88, att de träffades, sköt på bakom Kaknästornet där, ute på Gärdets skyttebana, jag vet inte vad den heter. Kaknäs heter den väl?
Jag tror det. Det är även där sagt, sen så någonting ute på Haga också är sagt att de har skjutit. Men det kanske är senare.
Ja, och vi vet lite grann om övningarna. Varje söndag hade de en skjutövning.
Mm.
Och... ja, det är inte mycket vi vet om vad de gjorde. Vi vet att polisman A, som vi ska återkomma till då, mm. höll lektioner i Colt.gov.com. Mm. Vad kan det vara? Colt Revolver.
Ja,
Vad kan Gov.com stå för?
Government brukar alltid vara så, jag förstår inte riktigt. Jag kan ingenting om vapen.
Han hade också skjutövningar i 30.
Colt Gov finns det, eller kanske någon samlingsbegrepp för en pistol. Jag vet inte, det finns säkert någon som vet mer som kan skriva någonting i det som kommer efter här.
Ja, i kommentarerna, ja. För att det här, det är ju... Det lilla vi vet kommer ju från skyttetermer som alla som kan skjuta. Ja. Polisman A höll även övningar i 38 trubb mot Sv.
Ja, 38 är väl då kaliber 38.
Är det kortpip i 38 då, kanske?
Ja, vi kan inte spekulera någonting. Nej. Om så blir inte riktigt...
Medan polisman D hade övningar i 9mm tjänstevapen och antagligen Sig Sauer.
Ja, skulle dippa på.
Så, ja, det är ungefär det
de... Ja, skitsamma. Sig Sauer, jag vet inte, hade den kommit in i polisen då?
Ja, det var ju polisman A som låg bakom.
Ja, just det. Det var nog 84-85 som han plockade in den. Ja.
Det stämmer.
Han, ja, det var han som fick uppdraget att hitta nya vapen till.
Ja.
Och det är väl den som han används idag, så vitt jag har förstått.
Ja,
Sig Sauer 235 tror jag den heter, va?
Det är nog nuvarande tjänstevapen hos svenska polisen. Man kan ju notera att det finns ett antal medlemmar här som är poliser. Ja. Ett antal medlemmar som är från Försvarets materielverk.
Jo.
Och ett antal medlemmar som är militärer. Det är ganska få medlemmar som inte passar in på någonting av det här.
Nej, det är även inom de kopplingarna, och sen så är de som försvarsmaterielverk verkar inte vara de som är civilanställda, utan de har också militär bakgrund.
Aha.
Känns det som, när vi kanske går in lite mer på det. Jag...
Ja, vi kommer att gå in på var och en av medlemmarna här. Mm. Vi kommer att maskera deras namn, och jag vill än en gång inte anklaga någon för någonting här.
Nej.
Utan det vi gör i avsnittet är att vi går igenom medlemsartikeln och vi ser om de här personerna har förekommit i palmutredningen.
Jo.
Eller något annat intressant sammanhang. Vi har lite mer information från 89-12-31. Då vet vi även vilka roller, vilka förtroendepositioner folk har i föreningen.
Mm.
Och ordföranden 89-12-31 är Sverker U. Sekreterare / förvaltare är Per A. Vi ska prata om alla de här. Skjutledaren är polisman D. Och när jag säger polisman A eller polisman D, då är det alltså benämningarna från granskningskommissionens rapport. Och utbildningsledare är Torsten W.
Ja.
Och med det sagt så tänkte vi nu dra igenom samtliga medlemmar.
Mm.
Ska vi börja med medlemslistan 87-09-30 då, när föreningen är liten? Vi kan också konstatera att vi inte vet när föreningen bildades.
Nej, och till och med den som du nämnde här som var ordförande, Sverker U, inte som var ordförande mellan 89-94 tror jag, var ordförande här i 89, det är medlemsregister vi har. Han vet inte heller om de var när det egentligen allting startade.
Nej, vi kommer även att ta upp en intervju med Sverker U senare avsnittet, ja. Där han då konstaterar just att han inte vet när föreningen startade. Men föreningen kan mycket väl ha varit verksam i februari 1986.
Ja, det kan mycket väl vara, men kanske inte som registrerad förening. För det är det som vi har på det här pappret, medlemsregistret ifrån 89, det är ifrån Svenska Pistolskytteförbundet.
Okej.
Så den är alltså ett officiellt register. Det är 89. Det här från 87 verkar inte vara ett officiellt register ifrån Pistolskytteförbundet.
Aha. Vet man om...
Därför vet man inte om det var, kanske var en förening som inte var registrerad 86. Det är det man inte vet. Men förmodligen var den inte registrerad.
Okej. Okay. Vet man om Stockholms Försvarsskytteförening har tävlat?
Ja.
Hur gick det för dem?
Det vet jag inte. Men de har tävlat. Men om de tävlar... 89 har de fall tävla. Det senaste jag såg var faktiskt 2001.
Jaha.
De har tävlat någonting, och det var ute i Tyresö de hade tävlat faktiskt någonting, och där var det i alla fall två stycken som folk om 89 var med.
Fortfarande?
Det, och Tele i, och kanske inte hade de bästa placeringarna, men i alla fall det var 10 stycken där.
Då började det bli gamla.
Ja.
Vi vet att föreningen försvinner från namnet försvinner 2006.
Mm. Men jag vet inte, alltså, vad vi har hört i alla fall. Det finns ingen officiell statistik på att de gör det, men vad vi har förstått från det som finns en intervju.
Ja.
Så att det ska vara 2006, säger en person, för att han har inte hört talas om dem efter.
Och det finns en uppgift från den fantastiska tjänsten Flashback som säger att föreningen bytte namn 2008 och är aktiv även idag som under namnet Mälardalens skyttesällskap.
Mm,
det... Så om det finns några medlemmar i Mälardalens skyttesällskap som vill ge oss mer information, så är ni välkomna att göra det. Men nu ska vi ge oss in på medlemmarna. Och den första vi ska prata om då är Polisman A. Polisman A har jag lagt upp som ett eget spår på patreon.com/palmemordet, där man då kan sponsra den här podden. Och tanken med det här spåret och med det spåret just att vi gradvis ska komma in på polisspåret. Nästa steg i polisspåret är alltså Polisman A, så han ska ha ett helt eget spår. Vi ska prata jättemycket om honom. Det finns otroligt mycket att säga om honom. Hur skulle du sammanfatta honom kort? Hans intresse i Palmeutredningen.
Det var ju som jag vill alla hoppas som är intresserade utav utredningen, oavsett om man vilket spår man tror på, så har man kommit i kontakt med den här personen. Polisman A, alltså granskningskommissionen. Ska vi lägga till att Borgnäs och Bräski, deras program, där kallas han bara för Ö. Var ju på, du ska ju komma in på det här senare, men personen som hade ett företag tillsammans med major G,
ja, som också är medlem i skytteföreningen,
som också är medlem i skytteföreningen, och avvek ifrån Södersjukhuset efter en blindtarmsoperation strax efter lunch den 28. Och det är ju ett omtvistat om varför, för att han var mot inrådan av läkare.
Ja, läkarna sa du måste stanna kvar här, polisman A, men han var nej, jag står inte ut med att ligga på sjukhuset. Så han ber sig hem till sin lägenhet på Södermalm, på morddagen då, 28 februari 1986.
Så att det är lite kort om han, men du ska ju återkomma till han lite mer. Så att
det är ganska svårt att beskriva att vi, om kort.
Ja, men så att vi identifierar så att människor vet vem det är, polisman A. Nu vet ju alla vem det är när man säger det så här enkelt. Så att vi kanske...
Ja, man kan ju säga att det är väldigt bevisat att han hade sympatier långt, långt till höger på den politiska skalan.
Minst sagt.
Det finns bilder av honom när han hejlar på judiska kyrkogårdar.
Brandenburger Tor.
Då är man ganska långt till höger. Det är han som är inblandad i Ebbe Carlsson-affären också. Han har en väldigt jobbig husrannsakan då i samband med Ebbe Carlsson-affären. Mm. Där man hittar alla handa intressanta saker hemma hos honom. Bland annat då det här vykortet som... Man får skicka till sig lite mystiskt om man är en 7 dollar Patreon av den här podden.
Asså,
ja, som låter svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden. Men jämnhögspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskedemannen.
Ja, och det var ju bara 5 dagar efter mordet i alla fall. Det var 5 mars, om jag inte misstar mig, va?
Ja, jag visste faktiskt inte datumet där.
Nej, jag har för mig det. Okej, jag reserverar mig.
Hade
fantombilden ens för mig att det var ganska...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Var det precis när fantombilden kom?
Nej, det måste väl vara in... Nej, jag vet faktiskt. För fantombilden var... Nej, jag kan inte svara på det på rak arm. Jag har inte de uppgifterna här, så att...
Nej, just när fantombilden kom var den 6 mars.
Okej.
Okay. Så det är svårt att fortfarande förfäras av fantombilden den 5. Vi lämnar polisman A här, men som sagt, vi ska prata jättemycket mer om honom.
Men han var en av de som, jag har förstått, en av de som startade den här klubben. Så har jag förstått det i alla fall.
Ja, det uppfattar jag definitivt. Ja. Och extremt intresserad av vapen. Skjuta vapen, handla med vapen, prata om vapen.
Vapeninstruktör vid polisen också för den delen.
Stämmer bra det. Och också en... En väldigt respekterad person av många andra poliser, bland annat polisman D.
Mm.
Nästa person som är med då 87-09-30 och även 89-12-31 är polisman D.
Mm.
Polisman D var enligt uppgift då en väldigt stor anhängare av polisman A och betraktade honom som en förebild.
Som hade han som sin mentor i stort sett, om man har förstått.
Ja, och polisman D kommer ju förekomma väldigt mycket i spåret, polisspåret. Och det beror ju på att polisman D är i närheten av mordplatsen när Palme blir mördad. Vad sysslar han med då?
Då, han var i en tur som var... 3230, piketen 3230 som den heter,
ja.
Som var stationerad på Södermalm, men skulle, men tog en liten lov vid strax före 11,
ja.
Utanför sitt patrulleringsområde upp på Brunkebergsåsen för att parkera om hans bil.
Ja, för polisman D bodde i hörnet David Bagares regeringsgatan.
Precis, då i hörnet i alla fall, precis. Jag tror det är David Bagares gata 14, tror jag.
Ja, vi har gjort en video faktiskt, ja, som på YouTube-kanalen Palmord, ja. Där vi pekar ut ungefär var polisman D bodde. Mm.
Nej, men det, det, ja, men det är hörnet, Regensgatan, så att säga, David Bagare på den nordöstra hörnet, om man står norrut på Regensgatan.
Just det, av en ren slump då, extremt nära den sista platsen observationer av gärningsmannen sker.
Ja, och han parkerar om sin bil då som står på Regeringsgatan 103, vilket är 2 kvarter bort.
För han visste på något sätt att det fanns en mycket bättre parkeringsplats, eller han ville bara ha en annan parkeringsplats?
Han ville ha en annan, och där har vi också, jag och Dan varit, och en video som ligger på YouTube där, med den platsen han parkerade om, där det eventuellt kan ha varit så att han stod utanför en parkeringsruta.
Just det.
Det är möjligt. Och då körde han ner han körde ner Regeringsgatan. Ut och där har man ju, när man kommer ner i Regeringsgatan i hörnet, så har man bilen Jasgatan som kommer norrut, och sen så har du Tinergatan som går väster,
ja.
In. Och från Regeringsgatan svänger runt hörnet Tinergatan och Tinergatan västerut, och sen upp Döbensgatan, vilket alltså är förlängningen utav Malmskillnadsgatan så att säga. Det är Döbensgatan.
Ja.
Och då kommer du upp för den backen vid Johannes kyrka på andra sidan, Johannes kyrka på västra sidan om det. Och sen svängde han in Johannesgatan är den som är parallellt med Regeringsgatan och komma ut i mitten utav David Bagares. Personer som inte bor i Stockholm kanske tycker det här låter jäkligt
invecklat.
Men ja, då kommer han ut på David Bagares gata och där hittar han en parkering, för han ville egentligen hitta en på Johannesgatan. Jaha. Och därför kör han in där från början.
Men sen så ut på där hittar alla renovationsarbeten, renoveringarna och byggarbetena som pågick på David Bagares.
Ja, jag vet faktiskt inte, men det var för att han bodde ju i området då, som sagt var, så att jag tror att han visste att bästa chansen att hitta en parkeringsplats var på Johannesgatan.
Ja.
Men där hittade han ingen, så därför kom han ner på David Bagares gata och hittade parkeringen som är den absolut mest perfekta någonsin han kan ha, för det är, ja, vad kan det vara, 8 meter ifrån hans lägenhetsdörr ungefär. Och det är ju det som är lite omtvistade. Hur kan det komma sig att han parkerade där?
Och man kan konstatera också att vägen han kör med sin parkerade bil, eller när han parkerar om bilen då, är väldigt parallell med vägen som Olof Palme och Lisbeth går från bion.
Ja, men att han kör ju ungefär den innan.
Ja.
Innan Palme.
Vet man var 3230 står parkerad, paketen?
Nej. Jag har läst vad granskningskommissionen säger och så vitt jag har förstått så det står ingenting helt klart, men vad jag kan förstå är att de följde efter när han körde.
Jaha.
Jag antar det i och med att de måste fram till hans parkerade bil på Regelsgatan 103, vilket är 100 meter ungefär längre fram.
Jaha.
De följde efter och körde efter. Jag antar tar det för att Regeringsgatan norrut, eller Regeringsgatan överhuvudtaget, är enkelriktad norr.
Ja.
Så de kan inte gå fram och åka där och släppa av han och ta en annan väg än den vägen han tar.
Nej, det blir svårt. Vi kan ju konstatera också, som vi gjorde i Lisbeth del 1, att det finns alltså bara 3 piketbussar i Stockholm.
Mm.
I Stockholms innerstad, att 2 är på Norrmalm och 1 är på Södermalm. Det här är alltså den enda piketbussen som ska patrullera Södermalm en fredagkväll efter löning. Men den är inte där, utan den har gjort den här utfärden till området misstänkt nära mordplatsen.
Mm.
Mitt under då brinnande polistid verkligen. Det måste väl vara de jättemånga piketingripanden som sker just en sån här fredagkväll.
Det här är väl säkert någonting du återkommer med i,
ja, vi ska
polisspåret.
Inte...
Men bara för det här att säga, jag reflekterar över det bara att klockan 11 en löningsfredag, ensam paket på Söder förmodligen. På den tiden var det ganska mer oroligt runt Mariatorget,
okay,
än vad det är idag. Det var, ja, det var mer droger, så vitt jag har förstått, runt Mariatorget.
Ja, man tänker direkt på Medborgarplatsen.
Idag, ja, idag tänker du på Medborgarplatsen. För Medborgarplatsen har idag har en uppstående paket som alltid står där.
Jaha.
Sån här oros... sak för människor som kan komma, så de har alltid en paket stående på idag för att få bort också avskräckande för knarket och för att människor ska kunna komma.
Jaha.
Och få. Jag tror att de gärna har kvar det, men de började med det här för några år sedan. Men just som helst, att sticka iväg då vid den tiden 6 poliser ifrån sitt eget patrulleringsområde när det är som mest fylld skallar ute.
Just det.
Och drar iväg ifrån sitt ställe. Det är att de inte har fått mig skit för det. Det är märkligt.
Det fanns förstås så här vanliga inom citationstecken polismän på Södermalm, men om de hamnade i något reellt problem, då hade ju de möjligheten att kalla på den paketen.
Ja.
Men då var alltså paketen inte där.
Nej, och det tar... fanns väl ännu, jag vet inte hur det såg ut då, till 6, men tunneln fanns väl ändå då, det kan säkert folk, du kanske vet.
Nej, jag vet faktiskt inte det, jag skulle spontant säga att den inte fanns då.
Nej, jag är också nästan det, att det är inte tunneln som kom upp vid, som du kör vidare, som kom upp på Nästa Samuelsgatan, Regeringsgatan hörnet va?
Okej, okay, så det tar några minuter att komma till
Samuel. Ja, om inte den fanns då måste du alltså genom Gamla stan istället då.
Oj.
Och då är det ännu värre.
Vi lämnar polisman D där till vi kommer till polisspåret där vi ska prata mycket mer om honom.
Men nu har folk förmodligen förstått vem vi pratar om. Och det räcker så, det andra kommer i polisspåret. Ja.
Nästa person som är med i Stockholms försvarsskytteförening 1987 är då en militär vid namn Ingvar G.
Mm. Det är kallad för major G faktiskt. Ja. Det var hans befattning, om han var major då, det vet vi inte.
Han blev major senare, om han inte redan var det 1986. Mm.
Men han är goda benämningen major G i alla fall.
Han har ett intressant jobb 1986.
Mm.
Kan du berätta mer om det?
Ja, nu har jag inte exakt om datumen i huvudet, men han var i alla fall 7 veckor var han, jag kan säkert räkna ut det, men anställd som säkerhetsansvarig eller säkerhetschef på Televerket Radio.
I Stockholm då, eller
hur? I Stockholm låg, man säger att vid Liljeholmen, men det är närmare bestämt ute i Årstaberg, ute i skogen.
Ja.
I Årstaberg, ja, mitt emellan stationerna, precis ute i skogen där, i alla fall, så att säga, mellan Årsta och Liljeholmen.
Och det är en säkerhetsklassad tjänst, eller hur?
Det är den högsta säkerhetsklassade tjänsten. Det finns ju 3 stycken olika säkerhetsklasser inom säkerhetstjänsten.
Okej. Okay.
Mm. Och det här är den högsta, det är alltså säkerhetsklass 1, som det heter, för 3 är lägst, 2 och sen så 1 är högst.
Ja, och märkligt nog kommer polisman AN få den här tjänsten senare och ersätta Ingvar G.
Ja.
På tjänsten.
Ingvar G. Var under dessa 7 veckor, jag tror det var 7 veckor han var anställd innan han sa upp sig. Vilket han sa upp sig från den tjänsten faktiskt en vecka efter mordet. Och den veckan vid mordet, då var han sjukskriven. Och veckan innan, ta det här med att det är i alla fall att inte helt säkerställt, men det lutar åt det hållet att under den veckan när Palme sköts, alltså den 21 till den 28, så ska han ha varit i Alperna någonstans med familj.
Ja.
Med fru och 2 barn. Ta det med en liten nypa salt, det säger så, men vet inte riktigt, men jag tror att det kan luta åt det hållet.
Ja.
Och Televerket Radio hade alltså den som har hand om all telekommunikationstrafik. Eller kan övervaka all telekommunikationstrafik i hela Stockholmsregionen.
Intressant.
Det är mycket intressant, och det är där man också vill ha innan på något sätt i handlingen att han kan övervaka. Då har vi alltså telekommunikationstrafiken, det fanns ju inte mobiltelefon på det sätt som det fanns idag, utan det fanns den ena formen av var ju mobiltelefon, var biltelefon, alltså det som satt fast i själv telefonen.
Just
det. Den kostade så här 12 000 och vägde 3,5 kilo, ungefär en sån här telefon. Som var 0,10. Nej, vad kommer du ihåg det?
Nej,
jag tror att de hette 0,10. De började på det innan det blev 0,10 blev gratis. Jag tror det.
Ja, jag fick aldrig ringa från någon sån på 80-talet.
Ja, det kostade så här 7 kronor i minuten när jag ringer till den. Och sånt där.
Låter rimligt.
Ja, men den trafiken alltså med den mobiltelefontekniken som fanns på den tiden, och walkie-talkie överföringen, så att säga, den trådlösa där.
Ja.
Och även att man kan all övrig som är Televerket.
Ja.
Har alltså all slags vanlig telefoni har de alltså tillgång till på den tiden. De och FRA hade väl det också i viss mån. Men det bestyrde därifrån, Televerket Radio ute i Årstad där då.
Intressant. Ingvar G hade ju en ihop det med polisman A på ett helt annat sätt. De var nära vänner.
Mm.
Ingvar G är också med och heilar på lite bilder tillsammans med polisman A.
Polisman A, ja just det. Bland annat på bland det både tår när de står
ja.
Och heilar.
Intressanta turistbilder att ta. Men Ingvar G och polisman A är också affärspartner. De drev ett antal företag tillsammans med fokus på då vapenhandel.
Ja.
Och just vid mordtillfället så har de ett märkligt bolag. För att senare kommer de bilda Strateg Protector och Strateg Defender.
Mm.
Men 1986 har de ett företag som heter...
EC Security.
Och EC Security, den enda verksamhet någon har kunnat hitta på det bolaget är att bolaget hyr en lägenhet i hörnet David Bagares gata, Regeringsgatan, det vill säga samma hörn där polisman D bor.
Mitt emot.
Ja, mitt emot ja. Precis, men i samma hörn.
Samma hörn, ja.
Och
Regeringsgatan 85A ska vi tillägga.
Och det här hyreskontraktet sägs upp strax efter mordet.
Och, ja, vi ska nog inte säga det. För jag tror att om du hyr... Jag tror att de hyrde redan från början på 6 månaders kontrakt.
Okej, okay, men det
för upphör, om de säger att ja, det upphör sista mars.
Yes.
För att skulle de hyra så har man ännu redan på den tiden har man 3 månaders uppsägningstid. Så jag tror att de hade kontrakt på 6 månader redan.
Ja, för det är innan. 6 månader de hyr.
De hyr en 6 månader.
Det blir exakt 1 oktober 1985 till sista mars.
Till sista mars, ja.
86.
Ja, så att jag tror inte att konspirationsteoretikerna vill att de ska säga upp kontraktet precis efter. Men jag tror att det är uppsagt innan.
Ja, för att
det, för att det går på sin ologik annars, tycker jag.
Ingvar G. har aldrig varit misstänkt av Palmeutredningen och aldrig förhört av Palmeutredningen.
Jag kan aldrig tänkt mig det för att det finns ingen anledning att ha den. Det finns... Det är eventuellt så här att de skulle kunna kolla alibit. Och är det nu så här så är det som sägs att han var i Alperna.
Ja.
Då nöjer man sig med det.
Så ja, det lär
man. Och då får man det förmodligen ifrån polisman A. Att man får det att han var där, sen kollar man det och sen så är det inte mycket mer att göra.
Ja.
Åt. Så att om någon hittar någonting med att han verkligen var där i Alperna så kan man skriva det i kommentarerna, tack.
Ja, Ingvar G är en spännande
person. Nu tar jag din roll helt på sig.
Ja, det är helt okej. Ingvar G kommer så att återkomma i spåret polisman A och förmodligen nämnas en hel del i polisspåret också.
Mm.
Den fjärde personen som medlem i Stockholms försvarsskytteförening 1987 var Per A. Vad kan du berätta om Per A?
Per A, det vill säga, han jobbade på Försvarsmaterielverk som vapenupphandlare, heter det väl. Uppköpare, heter det väl egentligen, tror jag, om jag ska vara ärlig. Alltså som vilka vapen det ska vara och offerter och sånt, antar jag.
Ja, jag har en uppgift här på att Per A och Sverker Udo, han som var ordförande för föreningen 1989, var inblandade i utprovningen och inköpet av AK5 och PS90 till försvaret.
Just det, det har jag också läst, ja.
Ja.
Så han... Som ibland i det här fallet och i tidigare fall också så har polisen använt han som en extern konsult i just kunskap om vapen och kulor.
Just det.
Och så att han är alltså inte anställd inom polisen, men polisen har ju alltid ett gott samarbete med Försvarsmaterielverk och med militär i övrigt. Så att då funkar man konsultmässigt att man kan kalla in personer ifrån Materielverket. Och i det här fallet gjorde de det dagen efter mordet när de hittade kulan, eller den första kulan hittades då, den Lisbeth-kulan som hittades på andra sidan vägen. Till att identifiera den kulan med rätt ammunition, ammunitionen på kulan.
Ja.
och vad den kan härstamma ifrån, vilket är slags vapen och så. Så han var den första personen som fick ta hand om kulorna. Eller den första kulan, men även den andra. Sen senare den som hittades 37 timmar efter mordet vid Olof Kulan.
Märkligt nära mordplatsen.
Mycket synnerligen märkligt, för de har redan varit där ett helt gäng att sweepa där rejält i, vad har de på i, 6 eller 7 timmar dagen efter.
Ja, och de hittar inte kulan, men senare hittar en privatperson kulan och...
Ja, en mamma och med en litet barn som hittar den tillsammans.
Ja, så här är vi nu alltså den första personen som verkligen inblandad i palmutredningen från Stockholms försvarsskytteförening.
Ja, precis. Som att gå in i palmutredningen direkt, ja. Ja. Det var han, och då i egenhet utav vapenexpert. Och då undrar folk, varför kunde man då använda de vapenexperter som de själv hade här i polisman A till exempel? Ja, polisman A var sjukskriven.
Ja.
Ja.
Och senare hamnade kulorna hos SKL, eller det, vad det nu heter, 1986.
Ja, då heter det SKL.
Okej.
Okay. Idag det inte heter SKL längre.
Ja. Per A har även varit med och skrivit instruktionsböcker i krypskytte.
Ja.
Och enligt uppgift så heter en av de böckerna Ett skott, en död.
Mm.
Men där kan jag ha fel. Han hade ju även en skyddsklassad anställning.
Mm.
Men vi vet inte vilken skyddsklass han hade. Måste ha varit ganska hög ändå.
Ja, det är antingen 1 eller 2. Det finns ju 3 olika klassificeringar utav skyddsklassade anställningar.
Och det är ganska vanligt att ha en skyddsklass.
Ja, det är det. Allting som har med sekretessbelagda uppgifter, och det kan alltså vara allting ifrån kommunal anställda ner till de som jobbar inom socialförvaltning, eller kanske till och med vissa som kommer inom arbetsförmedling eller någonting sådär. Till och med sånt något nedåt. Allt som har någonting som är sekretesslagda uppgifter. Alltså, och då sekretess, då menar jag som har med personers integritetsuppgifter att göra.
Ja.
Och det, då är man, då har man skyddsklassat, och det är, man vill inte någonstans i runt i Sverige säga hur många det är. Märkligt faktiskt, vad regeringen har varit på, hur många finns det, men det vill man inte säga.
Mer än 100 000 kan man anta i alla fall.
Ja, jag har någonstans, har jag ungefär räknat på det, någonstans runt 100 000. Bara det kunde röra sig om att det är jäkla mycket kommunalt, och det blir ju mer hantering runt med att, så att säga, ju fler vi har med att man med utländska medborgare som vi tar in i det här landet,
ja,
desto mer är ju med just de här sekretessbelagda personuppgifter att göra.
Okay.
Så därför finns det nog mer, fler och fler skyddsklassade anställningar som är skyddsklass 3 som heter. 3 är den enklaste, 2 är mitten och 1 är den högsta. Den högsta har alltså med rikets säkerhet att göra i skyddsklassning.
Så att någon har en skyddsklassad anställning i sig är inte särskilt anmärkningsvärt då, men kombinationen att ha en skyddsklassad anställning och vara försvar, jobba på FMV och vara ansvarig för upphandlingar gör att det då är lite intressant där.
Ja, jag skulle nästan tippa på att han bara ligger på den högsta klassificeringen i och med att det är FMV också åt militär, och med är ju deras främsta uppgift är militär, men med upphandlingar runt flygvapen ända ner till maskiner, allting som har med försvaret att göra. Och där måste du även vara ganska så hög sekretess på det på något sätt. Inte för att det är någonting som är fuffens, utan det är med
Ja, det är i rikets intresse. Eller?
Ja, det är rikets intresse. Så där någonstans är det...
Stämmer inte att Per A också är den på FMV som köper en väldig massa vapen av polisman A och Ingvar G's senare firma några år efter mordet?
Ja, jag har också förstått det på så sätt att han gör det som för FMVs räkning.
Just det, för det finns en del intressanta vapenaffärer där.
Som är och det rör sig ganska mycket miljontals stålar där.
Ja.
Och om det var då när polisman A hade flyttat till Tyskland eller inte vet jag inte, för det gjorde han ju sen.
Det gjorde han sen.
Senare.
Så vi har nu 4 medlemmar i skytteföreningen 1987, var polisman A, polisman D, Ingvar G och Per A. Men det finns 3 till.
Mm.
Den femte personen 1987 i Stockholms försvarsskytteförening är Bernt G. Palmenytt var en tidning som gavs ut av Sven Anér på 90-talet, så kanske längre än så. Och han grävde i de här frågorna och han hittade verkligen nästan ingenting på Bernt G. Bernt G är en militär, han var anställd på Svea Livgarde. Han har lett övningar för försvarsskytteföreningen på de här söndagarna då, när de träffades och sköts, så ledde han övningar när de sköt 357 Magnum revolver.
Mm.
Men det är alla uppgifter vi har på Bernt G. Och han slutar även i föreningen innan 1989 och 1231. Så han finns inte med bland de här 18 medlemmarna som finns 1989.
Nej, och han, i och med att det inte finns så mycket uppgifter så har man inte tilldrat sig för mycket intresse runt omkring heller, antar jag.
Nej, om du vet mer om Bernt G så får ni gärna kommentera det också.
Och då ska de först lista ut vad hans efternamn är.
Ja. Nästa person är Per-Ola K. Och Per-Ola K jobbar vid polisen. Han är inte med i Försvarsskytteföreningen 1989. Och han är alltså en av 2 medlemmar 87 som inte återfinns 1989. Men han kommer att förekomma i alla möjliga sammanhang runt Palmeutredningen. Han har en bakgrund i den berömda baseballligan. Den här anti-gatuvåldsgruppen som Hans Holmér hade satt ihop.
Ja, så heter det.
Den kommer jag också återkomma till i polisspåret. Men Per-Ola K dyker upp lite här och där.
Ja, det gör han.
Vad gör han i samband med mordet?
I samband med mordet så blir han inkallad ganska kvickt senare under natten.
När de kallar in mera poliser.
När de kallar in mera poliser. När Gösta Söderström, kan vi säga hela namn på det. På det
ja, absolut.
Var den högsta polischefen. Nej, jag säger högsta kommissarien.
Yttre befäl,
så heter det. Han var poliskommissarie. Yttre befäl i Stockholm som var först på plats.
Ja.
Och han gjorde första avspärrningen och gjorde ju Gösta. Men sen, heter han Gösta? Ja, Gösta var det. Men sen när de ska göra större avspärrningarna så var det just Per-Ola K som kom dit och utökte avspärrningarna lite senare. Jag vet inte när det var. Jag tror att det var...
Kan det vara på morgonen då?
Nej, ja, jag tror att det var under natten. Alltså. Ja. Låt oss säga att det är 3-4, någonting sådär. Jag ska tippa på. Men han var ju den som fick uppdraget att göra avspärrningarna större. Kom dit. Det var så han kom in direkt i det här. Från början.
Ja, direkt in i själva arbetet runt bordet från polisens sida.
Ja.
Men sen händer det ju konstiga saker i Per-Ola K's liv långt efter mordet.
Han blir... Nu är det lite omtvistat där. Han blir... någon säger att han blev handplockad av Hans Holmér som hans privatchaufför. Runt det här. Och Hans Holmér säger att det var inte alls han själv som plockade, utan det var nämligen livvaktsskyddet.
Ja, han bara bad om en livvakt och då fick han...
Och fick det här, vilket jag knappast tror.
Varför fick han en livvakt från polisen då, inte från Säpo? Eller Säpo kanske bara skyddar politiker.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan inte svara på det. Ja. Utan han säger att han blev att de plockade ut,
ja,
Per Arekom. Det tror inte jag. Jag tror faktiskt att, i och med att de hade, de kände varandra sedan tidigare.
Så han arbetar för Hans Holmér när Hans Holmér är spaningsledare som chaufför och livvakt?
Ja.
Ja.
Och. Ja, det gör han, och det finns bilder på att när han är med där också.
Han är ganska ung, eller hur? Här?
Ja, jag kan inte säga hur, men jag tror inte att han har passerat 30.
Nej. Senare får jag även, är det som polis eller är det som privatperson? Han jobbar för Ebbe Carlsson.
Då är han är, jag ska inte svära på det, men jag tror att han är en polis.
Ja. Han är alltså livvakt åt Ebbe Carlsson senare.
Ja, livvakt. Han är med där på något sätt, och han fungerar också som mellanhand i när polisman A och major G, när de med vapen, som Hans Holmér köper också vapen utav Strateg Protector, allting, vi kanske inte tog upp det förut. Armerummet köper ju,
ja,
del utav det.
Hans Holmér köper vapen, ja, av polisman A, Ingvar G, och Per-Ola K agerar mellan
handen. Och det gör han ju i Ebbe Carlsson-affären också, och det är han som åker fast i tullen med alla de här avlyssningsanordningarna nere, ja, i tullen i Helsingborg.
1 juni 1988 går det inget bra för Per-Olo K, för då tar tullen honom när hans bil är full av illegal avlyssningsutrustning. Och det är den händelsen som för ut Ebbe Carlsson-affären i rampljuset, ja, och leder till den här otroligt komplexa affären som ju vi också måste ägna en del avsnitt åt i framtiden.
Mm.
Per-Ola K är aldrig skjutinstruktör. Av de här 7 personerna i föreningen 1987 så är det bara 2 som inte leder skytteövningar. Mm. Den ena är Per-Ola K och den andra är den sista medlemmen som vi ska komma till nu.
Mm.
Lars U. Lars U, den sista medlemmen då, var anställd av FST UND, alltså Försvarsstabens underrättelseavdelning, där han anställdes 1978. Så han låter ju lite äldre än Per-Ola K.
Mm.
Han hade en mycket central position inom militär underrättelsetjänsten under många år. Var senare lärare och forskare på pappret. Vad mer kan vi säga om honom?
Rysslands expert är han tydligen också. Vad nu det kan innebära, men då är det väl rysk underrättelsetjänst, i och med att det är där han jobbar någonstans där. Att han är väl någonting en...
Och det är givetvis svårt att få reda på exakt vad han jobbar, ja, med. För det är ju så hemligstämplat.
Det är ju helt klart så. Men det är luddigt när man hittar lite saker runt den. Vilket kanske inte är så märkligt om man jobbar inom underrättelsetjänst, så att säga.
Han har skrivit en avhandling inom förvarningsområdet och om militär underrättelsetjänst. Mm. Han har varit civilmilitär befattningshavare då vid arméstaben.
Mm.
Och ja, en mästerspion. kan man säga. Lite väntlöst.
Någonstans läste jag, tar det med en nypa salt där också, med att han utbildade inom just spionage där. Mm. Så alltså, det är inte spionage, så säger man ju inte. Det, man menar kanske spionage, men det heter underrättelsetjänst.
Just det.
Ja. Men att han med just central i den utbildningen, den hemliga delen av utbildning, så att man får väl, det ligger väl säkert mycket i det, men det är ju en sån sak som man inte kan få bekräftat givetvis.
Man kan anta att anställningen var skyddsklassad klass 1.
You bet.
Ja. För den riktigt konspirationssugna kan man även konstatera att Lars U var frimurare, och vilket jag tror inte betyder någonting, men många är intresserade av det, så därför tänkte jag bara nämna det.
Mm.
Men Lars U har även först någonting strax efter midnatt på mordkvällen. Vad gör han då?
Han, jag tror att det här var fått uppgift om att ungefär vid 12:30 så ringer han till polisman A.
Ja.
Och väcker han med uppgifterna om att Palme är skjuten. Det var väl fler som ringde till polisman A. Och det var inte han som kom med de värsta orden i alla fall, men det var väl ingen snälla ord som han sa just om Olof Palme, utan det var väl kanske en liten mer glädjesprång än en tårar, så att säga.
Och de här uppgifterna kommer ifrån polisman A's alibi då, eller?
Jag tror det i alla fall. Jag ska tippa på det, men man har ju kollat upp alibi på polisman A, i och med att det har varit så pass mycket tips om polisman A.
Ja.
Så därför har man ju kollat hans alibi, vilket vi vet att de har slarvat till det. Bland annat med att säga att man hade alibi. Du kommer med om det här med polisspåret givetvis.
Ja, ju polisman A-spåret. Polisman A är ju lätt den mest misstänkte av alla poliser. Och den polis som Palmeutredningen har ägnat mest uppmärksamhet.
Jo. Och allmänheten också.
Ja, privatspanarna.
Privatspanarna definitivt, med all rätt.
Ni kanske måste se att polisman har kommit på topp 10-listan över de troliga gärningsmännen ni röstade fram i julavsnittet.
Som gärningsmän, det tycker jag, det lät lite överraskande för min del.
Ja, jag var också lite överraskad, men det ska inte gå in på här nu. Vi har mycket att prata om. Mm. Har vi något mer att säga om...
Men han ringde dit och exakt vad han sa, det var, men det var ju någon som säger att någon har sagt om att med att glada fehunden egentligen dator. Det är inte den här personen som har sagt det.
Nej.
Men han gjorde heller ingen glädjesprång i alla fall, så att säga. Han är ingen tårare utan sådana glädjesprång.
Okej. Okay. Så Lars U var ingen Palmevän?
Det var väl...
enligt uppgifter.
Det var väl inte många i den här föreningen som var, antar jag. Och där... Det känns inte som så i alla fall.
Nej, och där har vi alltså medlemslistan 1987-09-30, polisman A, polisman D, Ingvar G, Bernt G, Lars U, Per-Ola K och Per A.
Ja. Sen finns det en person till som inte var aktiv, och som ni läser med den åttonde person, som finns det en som kommer inte riktigt ihåg vad han heter just nu, för det är ganska ointressant, emot han har aldrig varit aktiv, han var inte ens med på ett möte. Men han stod nämnd någonstans. Så det var 7 stycken, fast ibland kan det vara 8. Men den 8:e var inte aktiv i alla fall. Jag tror att han... om det var Å, hans efternamn började på. Så att, därför tar vi inte upp han.
Nej, vi hoppar över honom. Och det är allt vi kommer att prata om den här veckan. Nästa vecka när vi kommer tillbaka med Erik, så kommer vi gå igenom då hur Stockholms försvarsskytteförening såg ut 1989- och övriga uppgifter vi har kunnat hitta om Försvarsskytteföreningen. Och då återstår bara att tacka dig, Erik, för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick förtroende att komma hit igen.
Ja, det var jättekul att ha dig här. Och som sagt, kom tillbaka nästa vecka för mer av Stockholms Försvarsskytteförening. Palmemordet finns på Facebook och YouTube under namnet Palmemordet. Och jag vet hur många det är som lyssnar, jag vet hur många som är på Facebook och YouTube. Det är inte lika många, så att gå till YouTube Palmemordet och... prenumerera där. Där finns det ett antal extra videor. Ni kan se mig och Erik springa omkring runt mordplatsen och peka på saker. Och och en hel del annat. Jag publicerade just det här reportaget om Skandiamannen från april 1986. Där man kan se Skandiamannen springa. Och det är en stor upplevelse. Det finns på YouTube. Och på Facebookgruppen då, som sagt. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. Och ni kan hitta mig på både YouTube och Facebook som Dan Hörning. Jag också en egen YouTube-kanal där jag i år har blivit utmanad en brittisk YouTuber att lägga upp en videoblogg varje dag. Så jag gör mycket videor på min kanal. Så vill man veta mer om mig och mina andra projekt så finns jag där. Om lyssnaren vill komma i kontakt med dig, Erik, hur ska man göra då?
Ja, det är väl egentligen bara den enklaste saken där den enda stället jag finns. Det är på Facebook.
Ja.
Och det finns väl fler som heter Erik Engström. Nu bytte jag ner med en nyss profilbild så jag kommer fan att tro.
Men man kan ju säga att man kan leta efter dig i, ja, dels i Palmemordgruppen men även i Palmerummet. Och ja. Vad heter andra rummet? Nu står det stilla i huvudet.
Studio Palmemordet.
Ja.
Så heter det.
Och i de här grupperna då som jag kanske borde ha nämnt tidigare.
Och hittar man inte det så kan man kontakta Dan.
Ja, det kan man göra.
Kan också göra.
För att i de här grupperna så sker hela tiden diskussioner om Palmemord. Och det är ett bra ställe om man vill prata teorier och så.
Så ja. Gör det på ett seriöst sätt. Det är oftast skedde på oerhört seriöst och med mycket, mycket, mycket kunniga människor.
Det finns väldigt mycket kunniga människor i de här grupperna.
Så om man jämför med Flashback så finns det oerhört mycket mer kunskap.
Oj, ja, jag tycker det finns mycket kunskap i Flashback. Men där är
men det är jäkla mycket dynga som kommer där.
Ja,
också.
Där är mer dynga, definitivt.
I och med att det är, här är du, så att säga, inte anonym. Där är du på Flashback.
Ja, det är sant.
Och då kan man slänga ut sig vad fan som helst om man är anonym. Det här är du inte det. Och då har man en helt annan femma. Så finns det de som går med fingret då. Men det
är ja, det förekommer dels.
Men så är det alltid till allt.
Ja, så är det. Mm. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Mm.